och ni lyssnar på podden Sånt i livet här i Sverige med mig Lisa Osimäki. Välkomna! I denna episod av Sånt i livet här i Sverige har jag bjudit in Marika Andersson som jobbar som rektor på Lövgärdesskolan i Angered. Hej Marika, välkommen!
Hej och tack så mycket!
Hur mår du?
Jag mår fantastiskt bra. Ja. Det är strålande sol ute. Så.
Ja, och du har ju haft jättemycket uppmärksamhet för att du jobbar just på Lövgärdesskolan i Angered.
Ja, det har varit mycket medialt. Det är väl så att det kommer ofta i skov, det här uppmärksamheten. Och nu är det som skov.
Ja, och vi kommer ju vara massa olika saker som kanske förändras nästa år med valet som kommer upp.
Ja, det kan vi göra.
Det skulle vara så intressant att bara höra lite om ditt val att bli lärare och sen den resan som då tog dig till att arbeta som rektor.
Ja, det är egentligen, jag skulle inte alls bli lärare. Jag skulle söka in till personal och personalarbetslivsfråga, alltså PA-programmet. Det var mitt första handsval. Och jag sökte egentligen in ett år tidigare när jag hade tänkt börja läsa. Så jag var föräldraledig. Och så kom jag in på lärarprogrammet i alla fall och var reserv till mitt första handsval. Så tänkte jag, jag åker dit. Och kände när jag var där på första dagen på pedagogen i Uppsala. Nej, men det är det här jag vill göra. Och så jobbade jag som lärare. Och kände efter några år att jag jobbade på högstadiet. Så kände efter några år att jag ville pröva gymnasiet innan jag lämnade läraryrket. Och sen sökte jag på gymnasiet och jobbade där. Efter 2 år så kände jag att nej, nu är det dags att lämna skolans värld. Jag ville jobba 1 år till för att jag skulle släppa mina följa de som tog studenten. Men jag sa till min chef att nu är jag klar. Nu är jag färdig med lärare. Jag tycker det var jätteroligt att jobba som lärare. Jag älskade jobbet hela tiden. Men jag kände att jag var färdig. Det var ingen utmaning.
Okej.
Okay. Och då fick jag förfrågan om jag vill bli biträdande rektor. Och den var också så här lite oväntad. Wow. Jag jobbade 1 år som biträdande rektor. Och sen har jag jobbat som rektor nu i 11 år. 11,5. Någonting sånt.
Okej. Och så du har jobbat hela tiden i Göteborg då som rektor?
Ja, i Göteborg och i Borås.
Okej, i Borås. Mm. Och hur länge har du då arbetat som rektor i Lövgärdesskolan?
Jag är inne på 7:e året. 3 augusti 2015 började jag.
Okej. Och var det ett val att du började där?
Ja. Han som var områdeschef ringde mig före jul 2014 och berättade att det kommer komma ut en tjänst på Lövgärdesskolan som rektor och jag vill att du söker den. Och jag sa nej, jag är inte färdig med Borås. Han fortsatte ringa och mejla och till slut så kom det en artikel i Göteborgsposten om hur Skolinspektionen hade varit på Lövgärdesskolan och den kritiken som de hade gett och som kom med beslutet. Och det var ett helt uppslag om att det var så förfärligt på skolan. Och då tänkte jag, nej, men det ska väl jag ta. Det ska väl ta det jobbet då. Då blev jag lite nyfiken på den utmaningen. Och så det var verkligen ett aktivt val.
Och då pratade du om 2014 du började där då?
Nej, 2015 började jag, men han hörde av sig till mig julen 2014 och sen så började jag kom tjänsten ut och efter jul och så sökte jag den. Och sen började jag jobba i augusti.
Mm, mm. Och det har ju hänt en hel del i den skolan, i Lövgärdeskolan. Och jag tänker här på de här utmaningarna, speciellt de här 2017 då en lärare var mördad och en annan lärare var kidnappad men som senare släpptes. Detta måste ju ha varit ganska, jag menar, jag tänker att det har varit tungt, inte enbart för elever och deras föräldrar, andra lärare i skolan, men också för dig. På vilket sätt har dessa händelser påverkat, kanske även ändrat dig i ditt arbete? Hur du arbetar som rektor?
Alltså, jag tror nog inte att det kanske har förändrat mitt sätt att arbeta, utan snarare just för mera beslutsam i att det är så viktigt att jobba för dessa elever som bor i de här områdena. Och framförallt också att jobba för bilden av Lövgärdet. För det är så viktigt att komma ihåg att det bor drygt 8000 människor i Lövgärdet. Och vi är många, många som far dit och jobbar varje dag. Det är bara en liten, liten minoritet som står för det kriminella. Och de här händelserna som händer, det är enstaka händelser i det stora hela. Även de är fruktansvärda och det är en otrolig sorg som vi har varit med om med båda de här tillfällena som både jag och mina medarbetare och många av eleverna kommer bära med oss resten av livet. Men det är fortfarande så är Lövgärdet en fantastisk plats att vara på. Och det är väl också som jag känner väldigt starkt för. Att det är också mitt mission någonstans att föra fram den bilden.
Mm. Hur mår, har du samma lärare fortfarande på skolan?
Ja, det första året var det enorm läraromsättning. Men nu stannar lärare kvar i betydligt högre utsträckning. Och när lärare slutar så är det... Jag upplevde när jag kom att det var mer att man valde... Det var många gånger kanske ett frånval. Och det handlar väl mycket om att man orkade inte längre. Det hade varit tufft i många år, många rektorsbyten och så.
Ja.
Nu är det mera... Nu väljer man till saker och utifrån.
Ja,
upplever jag. Och det känns bra.
Ja. Hur många elever har du i skolan?
Vi har cirka 340 elever.
Okay.
341 om jag ska vara exakt.
Okej. Så det är från årskurs 1 till 9?
Nej, Lövgärdeskolan är från årskurs 4 till 9. Sen är jag ju numera rektor för hela Lövgärdet.
Okay.
Och då är det ju 2 stycken 1-3 skolor också. Så att för hela skolområdet Lövgärdet så är vi drygt 700-750 elever ungefär.
Mm, ja, men det är ju stort.
Det är stort.
Ja, jag tänker på, det här är ju en så kallad förort. Och det finns ju mycket såna här fördomar. Vad som händer i dessa områden. Hur arbetar du med att motverka fördomar i området, speciellt i skolan? På vilket sätt, vad gör du?
Ja, framförallt jobbar vi ju jättemycket att medvetandegöra både elever och oss själva om fördomar som finns. Alltså mina medarbetare och lärare är ju fantastiska i att ta tag i saker och möta elevers fördomar. Men sen är det också återigen det här att fördomar utifrån. Att våra elever skulle vara så annorlunda mot andra elever. Jag säger det, våra elever är precis som vilka elever som helst. Men deras förutsättningar kan vara tuffare. Men de är ju tonåringar som tonåringar är. De är barn som barnen som testar gränser, som utmanar vuxenvärlden. Och vårt jobb är att se till att ha de här ramarna och putta tillbaka och ge dem verktyg och stå kvar.
Ja. Och inte svika dem.
Precis. Det upplevde jag när jag var ny på Lövgärdeskolan. Att många elever var den här att de har blivit lovade saker. Och sen så har inte de här löftena infriats. Och det beror på att den som lovar fanns inte kvar.
Mm.
Så det fanns den här bristen på tillit till, så, till den här vuxenvärlden var stark. Och jag blev ifrågasatt utav elever, varför kommer du hit? Det här är ingen bra skola.
Ja.
Och så fick jag jobba mycket med också med barnen och ungdomarna att men det är klart det är en bra skola. Vi är ju bra. Då måste skolan vara bra, för skolan är ju vi.
Ja. Men vad underbart att höra. Kan du, så att när du hade, så det, du hade ju många elever då, jag kan bara föreställa att de var då misstänksamma. Att varför är du här? Varför har du kommit till? Och då har de den här bilden av sitt område, sin skola, att den inte är bra.
Mm, precis. Att det är en dålig skola. Och det var ju också föräldrar som uttryckte det, att nej, men vi kanske ska byta skola. Jag sa till föräldrarna också, jag ställde frågan, vill du ha en skola i Lövgärde? Ja, men då är vi överens om det, och det är vi tillsammans som gör den bra. Det är skolan i sig är ju bara en skola, utan vi måste ju jobba hur vi pratar om skolan och vad vi gör och hur vi pratar med varandra och om varandra, och att vi tillsammans jobbar för att det ska vara bra.
Det handlar ju allt om relationer och hur man skapar dem.
Ja.
Ja, och det är ju också samma sak här. Du sveker inte föräldrarna genom att bara vara där ett tag, utan du har faktiskt varit där i 7 år.
Mm. Ja.
Vad gör du? Är det många, har du ett, jag tänker här på den här relationen mellan lärare och föräldrarna i området. Hur funkar det?
Mm. Ja, men det funkar bra. Alltså, återigen, jag har verkligen fantastiska lärare som förstår det här med vikten av att faktiskt bygga relationer och att också det här att förekomma istället för förekomma. Så att man är, det är ju när det är bra man bygger, för att sen kunna ta när det inte är bra. För då har man ett förtroendekapital. Jag har mina lärare i årskurs 7 nu som tar emot nya elever. De har erbjudit föräldrarna att ha första samtalet nu här när de är nya för dem hemma. Så då har vi ett par tillfällen att ha dem gått hem. 2 lärare går hem till familj och träffar familjen hemma med barnet. Och just det här att skapa relationer. Och så är det de föräldrar som kommer till skolan och får träffa alla undervisande lärare.
Mm.
Och det är också så här att jag blir så glad när lärarna själv bara, Marika, du tänkte pröva det här. Jag bara, oj, wow, vad kul.
Ja. Och du vet, jag läste någonstans, jag vet inte vilken, när jag, för jag har kollat upp lite, för jag är så nyfiken på hur du arbetar, för jag tycker det är helt suveränt. Och jag läste någonstans att de lärarna som ska jobba här ska vilja jobba här i skolan.
Det är för mig jätteviktigt att man känner att det är, jag vill jobba med de här barnen och ungdomarna, och jag vill det här, jag vill vara, att jag vill göra skillnad och ha den här förståelsen för att du måste jobba språkutvecklande. Det är relationerna här, alltså för många av de här barnen så är ju vi de enda vuxna som någonstans kan, man säger, det svenska samhället, det svenska systemet också.
Ja.
Så att det är så, vi är många gånger så mycket, mycket mer än att bara vara lärare, rektor, ja, kurator, vad det kan vara. Så att det, att vara medveten om att det är, så här är det. Det kommer vara tuffa perioder. Och det kommer också vara tuffa perioder när risken för att det händer saker utanför skolan är ju större i det här området. Det är därför polisen har klassat det som är särskilt utsatt.
Ja.
Och det definierar inte oss som skola. Men däremot så kan det påverka oss som skola. Och det måste man också kunna vara beredd på. Att, ja, hur hanterar vi det? Och att vi finns där för varandra och känner sig trygg i att man kan få det stöd som jag behöver.
Mm. Har du, och du har ett samarbete, du har ett samarbete med polisen i området?
Mm. Ja, vi samarbetar med polisen och socialtjänsten, bostadsbolagen, icke att förglömma, det är några då, alltså det är de absolut viktigaste samarbetsaktörerna vi har. Så då har det här hela Lövenperspektivet och alla som vi samarbetar med, oavsett om det är polis eller socialtjänst eller fritidsgårdarna, vilka aktörer den må vara, bostadsbolagen, så har alla vi fokuset på att vi ska jobba för att våra unga ska liksom ha en bra framtid. Där vi alla vet att skolan är en frisk faktor.
Ja, ja. Vi har ett uttryck här i Sverige som är att det är en skola för alla. Och då undrar jag, handlar uttrycket då, handlar det om att alla barn och ungdomar i Sverige har tillgång till utbildning med lika kvalitet? Men är detta möjligt? Kan alla studenter lyckas i skolan?
Alltså jag tror att det är möjligt. Men det är inte så idag. Jag tror att vi behöver tänka om en hel del i skolan. Och jag tror också att vi behöver tänka om att vi har... Jag tycker att vi har det lite låst i skolan idag. Man pratar om grundskolan, sen kommer gymnasieskolan och sen kommer arbete eller fortsatta studier. Jag skulle önska att vi hade en mer flexibel syn på skola, så att inte, alltså, övergången mellan gymnasiet eller grundskolan och gymnasiet, den, jag tycker fortfarande är lite statiskt. Vi har det här introduktions, alltså om du inte har godkänt tillräckliga betyg för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram, så går du liksom ett introduktions år, eller introduktion heter det inte, jag tappar vad det heter, men det spelar ingen roll. Du går ett extra år för att läsa upp de här betygen. Och jag tycker att där borde vi, där, den övergången behöver vi utvecklas, så att det inte blir, eleven ska inte känna sig misslyckad.
Mm.
Och jag tror att det är också en kritisk fas. Att du hamnar i ett sammanhang där du och de som är runt om dig, det finns en risk att man känner sig som att man fixade inte det.
Ja.
Och inte känner tillhörigheten till, man säger, majoritetssamhället någonstans. Och där tror jag att vi behöver se över hur det ser jag också. Vi får ju motivera elever. Vårterminen är alltså januari 9 när elever har fått sina höstbetyg. Och så kanske de ser att nej, de kommer inte fixa det här.
Ja.
Det finns ju de som vill ge upp då. Att man ser inte riktigt det här att du ska ju fortsätta plugga hela våren. För det tar ju inte slut så att nian tar slut. Men det ser de ju inte alltid. Utan det här, nu stänger jag den dörren och går in i nästa. Så nu behöver inte jag göra något mer. Alltså, så kategoriskt är det ju inte. Men du förstår vad jag menar. Att de här, alltså, vi behöver bygga på elevernas skolsjälvförtroende.
Ja.
Och där tycker jag vi tyvärr har ett system där vi är ganska fyrkantiga. Och där tror jag man ska behöva jobba. Och sen behöver vi vara, alltså rent krasst, så måste man ju också se att elever behöver olika saker. Och alltså för att vi förväntar oss att alla ska nå lika långt.
Ja.
Men och alla ska nå lika långt på lika lång tid, med lika många timmar. Alltså, i alla ämnen så är det lika många timmar. Alltså, det behövs finnas en flexibilitet som jag tycker saknas. Jag har ingen bra lösning på det, men jag tycker att vi behöver prata om det för att hitta en lösning. Tänk om vi skulle få titta ner och verkligen fundera över om vi skulle reformera helt från början.
Ja.
Utan att tänka bort skolan som den ser ut idag och börja tänka lite grann, vad är det vi behöver? För alltså det är egentligen, det är ju rätt, jag vet inte om man ska säga att det är sorgligt eller komiskt, men vi har skolbyggnader som ser exakt likadana ut idag som de gjorde i mitten på 1800-talet med skolan. Alltså med klassrum, bänkar. Vi har inte ens flexibiliteten i våra lokaler.
Mm.
Och det är någonstans där att bara vända på det hela. Hur ska vi tänka? Jag var på en nordisk skolledarkongress för några år sedan. Och så var det en panel på scen. Jag är ganska säker på att det var från Norge. De pratade, några stycken som pratade om hur de började se över skolsystemet i Norge. Och det här att man inte har, att man inte ska tänka ämnen som man gör idag. Det är också tänker. Man funderar på vad är det vi behöver? Vi behöver svenskan. Man säger som, vi bor i Sverige, vi behöver det svenska språket. Och det behöver vi träna på. Vi behöver träna på läsförståelse, ordförståelse, läshastighet. Alltså alla de här bitarna som har med svenskan, med språket att göra. Vi behöver matte.
Ja.
Men sen så tänka mer utifrån om man jobbar med områden så att det inte blir så otroligt fyrkantigt i alla våra ämnen. Och det har sett ut så länge. När vi gör reformer så gör vi reformer utifrån att vi förändrar kursplaner, vi förändrar skollagen. Men vi gör som, ja du förstår jag, vi når lite kärnan på något sätt.
Ja.
Det tycker jag är, ja vi behöver tänka och vi måste våga satsa. Vi måste liksom se över så att vi verkligen vågar satsa. Det kostar ju pengar.
Ja.
Vi behöver se över våra skolor, vi behöver bygga om, vi behöver tänka, ja. För att nå målet att det ska vara en skola för alla.
Ja, spontant. Vad tänker du då? Spontant nu när du säger detta. Vad är det första som du tänker på att det här måste ändras?
Jag tror att vi måste ändra det här. Eller tänka att om man tänker det där jag jobbar då. Att den här förståelsen för att det var en kollega som sa till mig en sak för några veckor sedan som jag bara, ja men gud, det här har jag inte tänkt på. Att bara den att vi behöver tolkar till väldigt, väldigt, väldigt många av våra samtal med vårdnadshavare. Och då är det inte bara att tolka språket alla gånger.
Nej.
Utan det är många gånger också att det handlar om kultur.
Mm, precis.
Och det handlar ju inte bara om vår kultur, min kultur i Sverige. Nej. Det handlar ju också om den kulturen de kommer med. Så att vi förstår varandra.
Mm.
Vilket kan innebära ett möte som jag har med föräldrar på Löveröskolan. Det kanske tar en och en halv timme. För det är så många bitar runt omkring som inte är självklara för någon av oss. Som vi behöver förklara för varandra för att vi ska landa i. Ah, okej, okay, det är så här vi behöver tänka. Och samma möte med en förälder som är uppvuxen i en svensk kontext och som har hela den ryggsäcken som jag har, samma möte kan ta en halvtimme.
Ja.
Att förstå den här biten att det är där så många gånger skolor i våra områden, man pratar om det här att ja visst, vi har en resursfördelningsmodell som gör att vi får mer pengar.
Mm.
Men att man förstår att det är vad det är. Vi tänker inte alltid på de sakerna som faktiskt tar tid.
Mm.
Att det är så många bitar. Så att jag tänker mycket på det här. Vi måste verkligen. Det är svårt att säga att just det här behöver vi göra nu med en gång. Men det här att våga prata om de här skillnaderna.
Mm.
Och sen så behöver vi bli duktiga. Alltså vi som jobbar som rektorer och lärare på de här skolorna. Vi måste bli duktiga och sätta ord på vad det är som är skillnaden.
Ja, och det som är så intressant är ju just det att det finns så många olika kulturer och framförallt traditioner. Och hur ska man möta dessa traditioner, kulturer på ett sånt sätt som tillåter personen, föräldrar eller studenten att det är helt okej, jag känner mig inte hotad, jag behöver inte vara svensk, jag kan vara vem jag är.
Mm. Ja. Precis. Och det där tycker jag också är så viktigt att det handlar inte om att jag med min svenska bakgrund, medelklass, det är inte jag som har rätt. Utan det är ju tillsammans vi måste mötas och se att vad är det jag behöver veta om? Vad behöver vi veta om varandra för att vi ska landa?
Ja.
Sen är jag i egenskap av rektor så har jag ju ett professionellt uppdrag. som är reglerat i lagar och förordningar.
Ja, precis.
Och det är en annan sak. Den är ju oftast enklast att förklara. Det är så många andra filter på vägen. Jag läste idag i Dagens Nyheter om det här. Det var faktiskt en artikel om Lövgärdet, men inte om Lövgärdeskolan, utan hur vi jobbar med, alltså hur man jobbar med kulturtolkar och sånt. Och då så sa de det här också, att när det kommer familjer från ett annat land, så får de väldigt mycket information om barnens rättigheter. Men de får inte lika mycket information om vad faktiskt föräldrar har rätt att göra. Så vi har ju föräldrar, och det har jag stött på i möten, som inte vågar säga nej till sina barn, för de tror att då kommer socialtjänsten att ta barnen.
Wow.
Ja. Och det är ju också sådana här saker som är... Jag har suttit med en pappa en gång som... När jag sa till honom att... Så här, barnet satt med sin iPad långt in på kvällarna. Och jag bara sa till pappan: men ta bort iPaden. Efter klockan 7 på kvällen, ta iPaden och göm den. Och han bara tittade på mig: får jag det? Jag bara: det är självklart. Jag skulle ha gjort det. Och det är det jag menar. Det är så mycket i hela samhället som vi behöver jobba med för att det ska bli bra för våra barn och unga.
Och jag tänker på att ungdomar speciellt, de vill ha struktur. De vill ha att det ska vara, att man hjälper dem framåt, men att de känner sig hela tiden att de har också en viss kontroll. Att det inte bara, de får ju olika messages från mamma och pappa och sen från skolan. Och då kanske, ja om du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar, och det jobbar ju vi jättemycket med också, det här just med föräldrarna, att det är vi vuxna som pratar med varandra. Barnet ska inte vara de som kommer och tolkar, utan nej, vi ska ha in en professionell tolk, för det är vi vuxna som pratar med varandra.
Och det kan vara väldigt...
Och det är vi vuxna.
Ja, och det är ju väldigt vanligt. Jag kan föreställa mig föräldrar som kommer från ett annat land. Det är lättare om barnet förklarar och tolkar. Under tiden så tolkar ju inte barnet kanske det på sånt vis eller som man vill ha det framfört. Och då ställer det till en hel del.
Ja, precis. Och sen det där också. Vi sviker ju barnet när vi lägger ett vuxenansvar på barnet. Och vi sviker för föräldrarna när vi sanktionerar det. Då skapar vi ju föräldrar som också blir osäkra i sin roll. Så där är det ju. Och sen att barnen måste ju också få vara... Jag tänker på det här som du säger med tydlighet och struktur. Och barnen måste ju få... Alltså deras jobb är ju att testa gränser.
Ja, men absolut.
Och vår roll är ju hela tiden att vårt uppdrag är att sätta tillbaka. Och om vi inte kan upprätthålla ens gränserna, så blir det ju gränslöst till slut.
Har du många elever som inte klarar av nian?
Ja, tyvärr. Vi gjorde ju en jätteresa här i höjden måluppfyllelsen från 2018 till 2020 med drygt 40 procentenheter. Till 74 procent ungefär som hade måluppfyllelse på gymnasiet. Sen var det en dipp nu i år. Men vi ser ju en positiv trend på sikt att måluppfyllelsen höjs.
Ja.
Men det är ju fortfarande... Alltså, det är också svårt. Vi vill ju att vi ska ha så hög måluppfyllelse som är möjligt. Och med det menar jag att när vi har elever som inte har gått i Sverige så många år och kanske dessutom inte har en skolbakgrund, då landar vi återigen det här att det finns inte möjlighet att hämta in 6 år.
Precis.
På 3 till exempel. Men vi ska ju ändå jobba återigen det här som jag säger, att de ska ha självförtroende och vi ska ju se progressionen och se att de har nått så långt det nu är möjligt utifrån de förutsättningar de har.
Mm.
Men det är ju en, det här är ju vår största utmaning, hur vi hela tiden måste jobba och skruva på hur vi, alltså hur vi utvecklar undervisningen, hur vi använder våra resurser, hur vi utvärderar det vi gör, så att vi, det som inte fungerar ska vi ju inte fortsätta med, och det som fungerar ska vi fortsätta att utveckla. Så att det är ju ett, det är ett ständigt arbete.
Har du svenska elever i skolan?
Alltså du tänker svenska som är födda av två svenska föräldrar? Eller?
Ja, eller så svensktalande. De pratar svenska helt utmärkt.
Ja, oja. Många. Det gör ju, majoriteten pratar ju svenska helt utmärkt.
Ja.
Men det är ju... har ju de, ja, för att de har bott i Sverige hela sitt liv och födda upp och kunna i Sverige.
Ja.
Det är ju lärarna som gör jobbet, de är helt fantastiska. Så det är, ja, jag är super stolt över det jobb som både lärarna och eleverna och övriga medarbetare gör. Och det är ju mycket det här att vi jobbar just för att försöka hela tiden ha fokus på det som händer i klassrummet. För vi vet ju att det är ju i mötet lärare och elev den här magin skapas.
Ja.
Och alla vi runt omkring ska ju se hur lägger vi våra bitar för att det mötet ska bli bra.
Mm. Vad tänker du om lärarens status här i Sverige?
Jag tycker att det börjar vända till det positiva nu igen. Jag tycker under många år så var lärare en väldigt utskälld grupp, kanske fel uttryck. Men framförallt allt lades på skolan och på lärare,
ja,
och på övriga medarbetare också i skolan. Men det är, oavsett vad det handlar om, så var det antingen skolans ansvar att ta tag i det eller skolans fel att det inte var bra.
Mm.
Och då menar jag allt. Barn rör sig inte, barn trakasserar varandra på sociala medier, barn äter för dåligt och så blir det skolans ansvar. Och att inte lärare... Alltså det har, någonstans deras professionalitet har ju ifrågasatts. Och jag kan ju se det genom åren. Att jag kan, alltså det här att upplevelsen av att lärarnas självförtroende naggas i kanten.
Mm.
Att inte, jag menar i mötet med, nu, alltså föräldrar som kan komma, nu är det så vanligt på våran skola, men att föräldrar kan komma och vara upprörd ett betyg. Det har jag ju varit med om när jag jobbat som rektor på andra skolor. Där föräldrar sitter och ja, men vi var i New York hela höstlovsveckan och han kan engelska. Och jag har sagt, det hjälper ju se öga om inte han visar någonting på lektionerna. Det spelar väl ingen roll att han kan prata engelska.
Nej. Ja.
Så att man har alltså fråntagit den här, att förstå att det är ju ingen som ska ifrågasätta läkarkåren på det sättet som lärarkåren har ifrågasatt under många år. Från politiskt håll, från media, från så många håll. Men jag tycker att det vänder och det känns positivt.
Men jag tänker här på också när vi tänker på statusen och varför det har varit kanske lite struligt. Jag kan ha helt fel och då undrar jag om obehöriga lärare i skolan. Att man har kanske en större andel av obehöriga i skolan som inte ska vara där. Vad tänker du om det?
Alltså, självklart är det ju så. Men samtidigt så har vi behöriga lärare också i skolorna som inte borde vara där. Så utbildningen i sig är ju inte alltid en garant för att det är rätt person på rätt plats. Men däremot så tror jag ju också att det här hänger ihop. Att i takt med att läraryrket har statusen på läraryrket sjönk, och det gjorde det också, det handlar inte bara om vad media sagt, men med lönerna och allt som det var under många år, att det, nu är det ju så, nu är ju lärarlönerna, de är ju ändå bra i relation till många akademiska utbildningar, Men sen också det här med obehöriga. Det hände ju ganska mycket i och med den här lärarlegitimationen kom. När även de som hade jobbat som lärare i 20 år men inte hade en lärarexamen men hade annan ämneskompetens som matchade och hade fått en lokal behörighet helt plötsligt blev obehöriga över en dag. Så det är också så intressant. För samtidigt kan jag tänka så att jag har ju på min skola så har jag lärare som kom in som obehöriga vikarier som visar sig vara skickliga, alltså skickliga i det pedagogiska. Sen har man ju inte verktygen.
Mm.
Men som nu som har valt att börja plugga till lärare.
Mm.
Och det är också så att jag blir så otroligt glad. Vi har rätt hög lärarbehörighet på skolan. Vi har 80% behörighet.
Wow.
Och av de lärare som inte är behöriga så pluggar. Jag tror att jag har 2 eller 3 som inte, som är liksom obehöriga och inte läser till lärare. Och de andra läser till lärare.
Oh.
Och det är också någonting, det tycker jag är så häftigt. För det är i vår miljö som de väljer att bli lärare.
Precis. Och det är ju sådana lärare. Och
bättre betyg. Ja.
Just, ja. Förlåt.
Jag säger, det är ju så bra betyg för oss.
Ja, men absolut.
Både, alltså för elever och kollegorna. Ja, men jag tänker att jag ska plugga till lärare. Ja. Det är ju så häftigt.
Ja, och Marika, här tänker jag att det för att du har de här bra lärarna i din skola, jag vet, du kan ju vara av annan åsikt till mig, men det beror på dig som rektor, som ledare i skolan. Det är så enkelt det är. Och då undrar jag, vilka du anser är de viktigaste drivkrafter som kanske då har drivit dig i ditt arbete som rektor?
Det är väl det nyfikenheten. Alltså jag är väl nyfiken. Alltså det här med skolutveckling, det är det som har drivit mig till tiden. Och viljan att göra skillnad. För våra ungdomar och för lärarna också. Jag tycker ju att bland det roligaste som finns, det är ju när människor växer. Och det är oavsett om det är mina medarbetare eller om det är våra elever.
Mm.
Det är ju en drivkraft att se det här. Jag sitter precis här nu och håller på att rekrytera en lärare. Och vi har inte blivit klara med den. Och så mejlade den här läraren här en dag att jag har kommit in på den här utbildningen och den är på distans. Jag tänkte att jag ska jobba heltid, men det kommer bara vissa dagar som jag måste vara på plats. Och jag blir såhär, yes! Alltså de här som vill fortsätta det här drivet. Att jag vill veta mer, jag är nyfiken. Och det är ju det, nyfikenheten och viljan att göra skillnad. Och jag tänker också att vi som jobbar i skolan, jag som jobbar som rektor och nu för 3 skolor med över 700 elever och över 120 medarbetare. Tänk vilken påverkan vi kan göra på samhället utifrån den här biten. Alltså det här ringar på vattnet och samverkan med andra. Det här, de här kontakterna man gör med. I morse var jag på ett frukostmöte tillsammans med en som sitter i styrelsen för ett av fotbollslagen i Göteborg. Som hade läst om mig och hörde av sig och frågade, kan vi inte se? Kan vi inte göra något tillsammans? Det är ju så himla roligt. Och det handlar om våra barn, våra unga.
Ja.
Det driver mig.
Ja. Det är att man, you attract people who are similar to you. Like attract alike, ja, precis. Och det måste kännas så underbart för dig.
Ja, det gör det. Det är jätteroligt.
Ja, för jag verkligen hör hur du brinner för ditt arbete. För det är ju, det är dessa samtal som jag tänker är viktiga att komma ut. Och precis som du sa, att vi måste prata mer. Det andra jag tänker här väldigt snabbt är att du har den här förmågan och skapa tillit. För det är det som jag tänker själv saknas ofta.
Ja, det är ju det. Alltså det är så otroligt viktigt. Jag brukar säga det. Det finns en forskare som heter Starrat som skriver om etisk ledarskap. Och han pratar ju om just det här med närvaro och autenticitet och tillit.
Mm.
Och jag tycker ju det här att vara, för mig är det att vara närvarande jätteviktigt. Och det innebär inte att jag behöver vara fysiskt närvarande hela tiden. Men att de som jag jobbar med ska veta att jag aldrig är längre bort än ett mejl eller sms. Och att de ska veta att jag svarar, även om jag svarar på en gång.
Mm.
Så svarar jag.
Ja.
Och är det superakut så vet de att jag ringer upp.
Ja.
Att ha den. Och också veta att det finns ingen dold agenda. Det de ser eller det de får. Att det är, jag är transparent.
Ja.
Det är det här där. Att vara tydlig i det.
Ja. Och på det sättet när du pratar och förklarar så är det också en tillåtande kultur. Det är inte en sån här tystnadskultur där medarbetarna eller studenterna eller studenternas familjer, att de känner att de kan inte kontakta och att man då pratar vid i korridorerna. Ja, det finns ju det här språket att man pratar i korridor istället för att vara, som du säger, transparent. Och det har ju allt med tillit. Jag menar, tillit att göra. Så Anna, jag tycker det låter så intressant och jag är så tacksam till dig för att du har delat med dig av dina tankar. Men jag tänker bara som avslutningsvis, finns det något som du anser är av speciell vikt som du skulle vilja ta upp?
Jag tror att jag redan nämnde det, men jag skulle vilja trycka på det än en gång, att det här med att de här eleverna som går i de här skolorna i förorten, i särskilt utsatta områden, socialt utsatta områden, att de är som vilka elever som helst. Vi är som vilken skola som helst, med utmaningar, med glädjeämnen, framgångar, att vi inte definieras utifrån att vi råkar vara i ett område. Sen ser våra förutsättningar annorlunda ut och de är tuffa. Emellanåt är extra tuffa. Men eleverna är som elever är bäst. Det vill jag verkligen trycka på. Yeah. Stay strong, confident. When people try to put you down, tell them that they ain't allowed. Yeah, alive. Yeah, I know I'm all that, cause I'm keeping it cool. Follow the rules, very smart in everything that I do. I'm an individual too, always making a move. Ain't no clues for the people thinking life is a cruise. It's time to get with the plan, man, just take a start. Keep dreaming large, utilizing every part of your heart. Life is cool in the breeze when you're making your mark. Just like a walk in the park, get to know who you are. So know yourself, take the lead, indeed, forget the greed. Gotta believe in you, nobody can set you free. It seems if you fight, you'll achieve the things you need. Don't ever give up the hope, there's not a time to retreat. Please know you're the one that people trust. If you're down with a frown, your plans will turn to dust. If you stay in the zone, unique, you ain't a clone. There's plenty of people who know you can make it, you're not alone. People try to put me down, hey dude, they're allowed. What they say doesn't bother me, I ain't chasing the crowd. I just chill and stay free, no drinks, no weed. All these goals and my plans.
sure that I have